Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång, yes! Där sitter det.
Måste fram på nät, du bara vill landa på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för en sån taggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotbollen, hängmatch Väsunda 1.
Starkt välkomna till Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och vänner. Jag är en av vännerna, heter Emil Eriksson, kulturalibi. Marcus Leifby är Marcus Leifby, låter ungefär så här.
Jävlar vad vänner jag har,
Christian Albinsson är ju inte med oss nu, var länge sedan han var med, tror många som saknar honom. Han är ju nere på ett gille.
Ett Halmstad. Gästabud,
ja,
i Halmstad. Mycket att stå i. Det är ju så när man är högt uppsatt i större företag. Stor företagsledare har ju sällan tid att medverka i en podd.
Han är ju lite av en entreprenör faktiskt.
Skulle man kunna säga.
Vi sitter just nu på en krog. Ni behöver inte dra för stora växlar av att det är en krog. Klockan är strax efter 11 på morgonen runt Fridhemsplan. Och våren har väl faktiskt kommit nu till Stockholm. Det är lite kyligt i luften. Så är det, den känns det som att den är här nu.
Titta i nyckelhålet så.
Ja. Känns det som. Hallå.
Öppna breven kanske.
Vi tänkte idag att vi skulle snacka lite golf faktiskt.
Jaså?
Ja. Mm. Så här är det ju att jag är ju, och håller i nu, alltså gammal golfare.
Det kan man inte tro när man ser dig.
Nej, och framförallt kanske inte när jag koketterar så mycket om min arbetarklassbakgrund. Då tänker jag lyssnarna så här, vad är det för jävla skit? Hur fan kan han vara golfare? Jo, men det är så här att min morfar hjälpte till att bygga golfbanan i Varberg. Han körde massa jävla sand.
Makadam och skit.
Ja, skit. Och det gjorde att han blev helt fräskad i golf. Han var mekaniker inne på kommunen. Nu reparerade bussarna, vet jag. Men han blev helt tokig i golf och så lärde han mig spela golf. Och då var det så att jag ringde honom varje helg. Och så sa jag så här, spela in de här golfturneringarna. Så gjorde han det, så bandade han en massa jävla band. Och så på måndagarna så ringde jag mig sjuk till skolan. Och så sprang jag över till morfar och hämtade de här banden. Så låg jag och tittade på dem. Alltså otroligt mycket. Jag såg om dem. Och då var det alltid Göran Zachrisson ju som kommenterade. Så att vi ska snacka lite golf. Och vi ska faktiskt till och med svänga förbi Zachrisson snabbis. Får se hur länge vi är där. Men Jens Lind som jag förra veckan berättade att han var där. Så tänkte vi sticker ut dit och så bara
hör. Vi tar rygg på Jens.
Ja.
Och hälsar på Zacke.
Ja. Du är gammal golfer också, vet jag.
Stämmer. Jag tog grönt kort på Elmus golfklubb. Via ett litet sidospår. Jag tog inte det gröna kortet så som alla andra tog det. Utan jag tog det genom att gå privat lektioner ja. Med någon som mamma och pappa kände. Så att det blev billigare, tror jag.
Jaha.
Än det hade blivit annars.
En budgetvariant.
Ja. Så jag fick gå med en herre som jag har för mig heter Kjell Åke.
Jaha.
Rätt kärv, målare. Rejäl och redig. På många sätt och vis. Sen spelade jag i några år och sen så upptäckte jag att det var mycket roligare att leta golfbollar. Så då blev jag professionell golfbollsletare istället. Ja. Dök i dammarna bland karpar och råttor. Golfbanan i Älmhult ligger precis bredvid soptippen också. Så det var ju, gick inte att se skillnad på en bäver och en tipprotta. Så att säga. Där simmade vi runt och plockade bollar jävlar i den. Och så sålde vi dem för en femma styck.
Det är många som
otroligt lustfyllt
förälskar sig i det. Min pappa var också en tokig bolljätare. Varje gång man var ute så kom han hem med fruktansvärda mängder då. Kan du ligga till en damm i flera år för sen rotar upp dem. Sen så tvättade han någon sån här jävla supergiftigt klorin som han lade med i bad i. Fick man inte gå i närheten av osade där nere i källaren. Och sen så sorterade han ut med en sån här stora big pack-låda. Fortfarande hur mycket bollar som helst.
Men det, alltså själva märket på bollen försvann inte i klorin.
Den bästa.
Ja, för det vill man ju inte
bli. Spaldig. Står det, står det för spaldig.
Är det en Dunlop eller är det en Titleist?
Ja, man visste
inte. Otroligt viktigt ju. Det gick till och med så här långt så att jag hade långtgående planer på att med hjälp av ett hönsnät bygga en slags botten och placera ut i de stora dammarna så att man bara kunde gå dit och lyfta upp.
Som att lägga ett nät.
Golfbollar. Riktigt så långt gick det inte. Men däremot så byggde vi egna verktyg i form av en ganska lång bambupinne och i änden på bambupinnen fäste vi en avklippt ketchupflaska eller sportflaska. På så vis kunde vi hoppa i dammen, gå fram med fotbollstrumpor på och så kände man under foten, där är tre bollar. Så slapp man liksom gå ner med handen och plocka upp dem. Då fiskade man upp den med den här bambupinnen och petade in med foten och petade in bollarna i den avskurna ketchupflaskan. Flaskan. Sen lyfte man upp den. Så sulade man upp alla bollar på fairway. Bara. Så låg det 300-400 bollar där, några timmars letande. Och sen så stack vi alltid in i klubbstugan efteråt. Där vi hade hakat upp ett fönster tidigare. Och duschade jävligt varmt. Så här. Och detta skedde ju mitt i natten. På
ja, men låter ändå mysigt. Ja,
jättemysigt. Och sen luktade man dy i flera dagar efter. Ja. Kom till skolan och så fan som luktar. Han är Leifby som varit ute och letat bollar.
Ja. Ja, kan man finna riktigt fula fiskar i de där vattenhindren också?
Det fiskar som ännu inte har upptäckt. De brukar säga det. Varenda gång de åker ner till flera tusen meters djup ute i Atlanten så upptäcker de arter som de aldrig har sett tidigare.
Men som har levt i flera hundra år på Älmhults golfklubb. Vi kan ju säga så att anledningen till att det blir golf just idag, det har ju att göra med att när ni lyssnar på detta imorgon så börjar ju Masters-turneringen på Augusta National i Georgia, USA, som är min absoluta favoritturnering. Vi kommer försöka snacka lite med Zack om den, det är en väldigt speciell turnering. Och jag kommer ihåg att de banden som jag lånade av morfar, ja, det var några där som det stod Masters på, det var alltid någonting väldigt speciellt med dem. Det finns en... ligger ett visst skimmer över den banan. Om man bortser från allt det politiska med att det är en jävla svinig, konservativ amerikansk överklassklubb där väldigt, väldigt få svarta medlemmar så har den banan någonting. Den är uppbyggd på ett sätt som det kan bli väldigt stora förändringar i på leaderboarden de sista dagarna för att de lägger, det beror på hur greenerna är uppbyggda, möjligheten att kera flaggor och så vidare, så att det är alltid en väldigt, väldigt, väldigt spännande turnering.
Har de en digital leaderboarden?
Nej.
Eller har de en sån där som man hade på gamla idrottsplatser förr där man klättrade upp på en stege och tog bort en tvåa och satt upp en
tre? Ja, men typ så.
Skyltar alltså.
Ja, typ så.
Fint, fint. Ett plus.
Om man tänker sig att Göteborgsgardet med kanske Oldsberg och vad ska man säga? Ja, Lars Björklund var ju där nere också, även om han är född i Stockholm. Tommy Engstrand, visserligen också stockholmare, men det var kanske, där fanns, de var ju arbetarklassgrabbar på ett sätt, men säkert lite från det andra hållet på något sätt. Hade kanske en annan ton, lite annat perspektiv, lite annat anslag och så. Och han gjorde ju någonting som kanske inte riktigt fanns innan när det kom till sportbevakning eller reportage och sådär. Vad säger du, Marcus? Vad är din bild av Zacke?
Nej, men så är det. Du pratar väldigt mycket golf. Jag skulle vilja prata lite om hans tv-sportjournalistiska gärning. Mm. För det var ju så att i begynnelsen av tv-sporten så var det
väldigt mycket livesport, livesport eller resultat och referat.
Ja.
Som gick ut i till en början Sportspegeln då. Det fanns ju inte riktigt utrymme för att göra de här lite längre reportagen. Var det någonting som var 3-4 minuter långt så var det ju evighetslångt. Ja. Sen ramlar ju då Göran Zachrisson in på TV-sporten i mitten av 60-talet. Och kommer då med en helt ny röst som man inte har hört tidigare. Ett helt nytt grepp.
Och så jävla behaglig röst också.
Otroligt behaglig röst.
Torsdag 18-18.20. Lagbildsfotografering på Johanneshov. Bara fotografer med skriftliga intyg har rätt att ta bilder. Tonen är glättig. Jag tänker, att vara med i Tre Kronor är ett glamoröst liv. De är i massmedias guldgossar. De spelar hockey. De är lyckliga med det. Och behöver inte tänka på annat. Provning på NK. VM-kläderna är värda 3000 kronor. Jag tänker, man skulle chansat på elithockey. Då fick man nya garderober, resor, en bekymmersfri tillvaro. Fotboll utgör en viktig krydda inom Göteborgs kulturliv. Men vad kan fotbollen spela för politisk roll? Rent allmänt är idrotten konservativ och traditionsbunden. Man vinner, man förlorar, man har trevligt och man opererar sina hälsenor.
Och blir ju någonstans den första stora reportagemakaren på TV-sporten. Helt nyskapande. Han är lugn, behaglig. Ibland lite filosofisk. Ja. Och säkert många som tycker att han är på gränsen till flummig.
Ja.
Och han är nyfiken på helt andra saker än vad de andra är nyfikna på.
Verkligen.
Otroligt resultatorienterat och prestationsorienterat. Zacke är ju nyfiken på människan bakom prestationen. Han åker ut med fotografer, ljudtekniker och experimenterar. Åker räls liksom med kameran. Försöker göra reportage i en enda tagning. Han klipper reportagen annorlunda. Han musiklägger det. Han är helt fri i sin form. Han testar och han vågar. Och i det där så uppstår ju också någon slags möjlighet att skapa något som inte tidigare har gjorts.
Men verkligen, han kunde vidga både upplevelsen och erfarenheten av att sporta helt enkelt. Alltså vad är det att putta? Ja, men då angriper han det på ett sätt där han försöker ställa sig frågan så här, vad är det som händer i oss? Vad är det som är på spel här liksom?
Men är han medveten om vad han gör? Försöker han få sina händer att tänka? Kan man tala med sina händer? Hur fungerar det egentligen det muskulära inlärandet? Tänker han nu på att händerna ska föra en viss linje, följa en linje mot hål? Tänker han på att de ska hålla hårt eller löst? Eller kan man överhuvudtaget styra händerna så? Eller hur? Bara lärt allting. Ett minne.
Mm. Jag skulle vilja säga så här. Utan Göran Zachrisson så hade vi inte fått någon Jens Lind eller Albert Svanberg.
Nej.
Och utan Jens Lind och Albert Svanberg så hade vi inte haft någon podd.
Ja, men så är det.
Så att det Göran Zachrisson ligger bakom den här podden, skulle man kunna säga. Ska vi dra? Ska vi ta tunnelbanan ut? Eller hur fan kommer man till just håll?
Tror du Zachrisson har åkt mycket tunnelbanan i sitt liv, eller?
Jag tror inte ens han vet vad tunnelbana är. Han åkte tunnelbana i London en gång. Tidigt 70-tal. Enda gången. På tungen. Gör ett reportage om en fiskmås. Ja. Utanför fotbollsarenan i Lund.
Så, ute. Härligt. Bland husen här då i Djursholm.
Mm.
Fina villor får man ju säga. Minst sagt.
Det är fint här.
Ja, det är det. Jag måste faktiskt erkänna att jag är lite nervös blev jag nu när det blev så på riktigt här. Det ska bli väldigt spännande att träffa Zacke.
Jag har varit hemma hos Zacke en gång förut. Så att, undrar du någonting vad toaletten är och sådär så är det bara att fråga mig. Ja. Så ska jag tala om det för dig. Nej, väldigt fint hus. Gulligt, rimligt radhus. Ja. Med busbråk och murad spis. Jag för mig ett stort rimligt kök och sådär. Och sen har han ett hobbyrum i källaren med massa böcker. Och där han sitter och arbetar. Jag skulle lätt kunna tänka mig att bo så.
Ja, gör inte det helt unik förmodligen. Hur tror du att han är klädd?
Jag tror att han är redigt klädd, som man säger i Småland.
Hel och ren.
Precis. När jag var här så öppnade han dörren i skor. Han hade skor på sig, väldigt inomhus.
Kontinentalt.
Vinröda skor. Ja, en liten klassmarkör också kanske.
Också, absolut. Mm. Också lite att jag på puttade faktiskt upp skorna innan jag gick hit också. Och använde också en sån här roller för att få bort allt ludd på jackan här. Vände.
Ja, vad stil.
Ja, gick ut, vände, gick in igen, rollade av mig.
Du ser lite ut som en av medlemmarna i Depeche Mode.
Jag tror att det blåser så mycket, Marcus sagt, för det var, okay. vi får dra. En rolig grej med Zac också, han har ju några sådana här bevingade ord och så som han har, du vet, det gjordes ju en bok om honom och hans bästa citat och så. En sak som han sa som jag tyckte var så himla rolig var att han sa, 90% av alla människor är högerhänta. Mellan 5-6% är vänsterhänta. Varför vet jag inte. Det bara är så. Då sitter vi i Göran Zachrissons kök. Göran rör försiktigt i en TV-sporten mugg. Marcus springer runt här som en tätting. I jakt på kaka och kaffe. Vi rör lite koppen också till TV-sporten mugg där. Huset här byggdes någon gång på 60-talet.
67.
Och då var ni de första som flyttade in?
Då vi fick först ett något mindre hus erbjudet. Alltså i samma område. Och då skrev jag till, inte byggnadsfirman, men det fördelades genom staden. Det var Djursholm var stad på den tiden. Och påpekade att jag hade tävlat för Djursholm. Vunnit på Djursholm. Att jag hade varit tränare åt ungdomar i Djursholm. Jag hade gjort, jag var scout. Jag var varje unge, jag var allt. Och därför så behövde jag ett större hus. Jag tycker att det är anständigt fråga. Nu fick vi det här. Eller köpa. Och sen byggde vi ut det här burspråket och gjorde annat. Men när jag tittar efteråt så har jag alltid undrat på hur hade jag råd. Därför att en freelance på den tiden och med de skatter vi hade allting tjänade inte särskilt mycket pengar. Så att jag var ju tvungen att arbeta morgon, middag, kväll och göra andra saker. Men å andra sidan så länge jag var på SVT som inte heller. Alltså det var ju där skon klämde. Så kunde jag inte göra för mycket vid sidan om. Och sen tyckte jag också att det var en anständighetsfråga. Jag vill inte visa mig. Jag vill inte hålla på med sånt här. Men däremot så gjorde jag många andra med tiden. Andra filmer, andra berättelser skrev. Och det kunde de inte hindra mig att göra.
Men hur kommer det sig att du alltid var freelance då? Du måste ha fått erbjudande om en anställning. Nej,
egentligen inte. Och sen kom jag ju på det att jag hade hållit på så länge. Och jag märkte att vi klarade oss. Och jag var inte... Jag tycker det här räcker bra som jag bor och hunden får mat. Och, men jag litade inte på och ville inte bli... Jag ville inte att människor ska komma och peka, gör det. SVT, hade de frågat mig, hade jag säkert blivit det då i början. Men det var ju inte tal om. Och de efter ett tag lät mig också vara. Kan du åka ut och göra det? Ja visst. Så gjorde jag det på mitt sätt och då tyckte de det var bra.
Det är den bästa känslan. Att få vara i fred. Eller
hur? Ja men visst är det det.
Ja.
Det var kul. Mm. Och de som jag hade mest glädje av egentligen var ju fotograf och ljudtekniker och redigerare. Vi hade verkligen kul. Vi tog fram ny utrustning och vi var väldigt förberedda. Jag hade alltid med mig en filt. Ganska kraftig filt som var i en neutral färg. Och den använde vi när vi gjorde intervjuer på i närheten av ett målområde. Vilket kan hända, va? En cykel som kommer in eller vad som helst. Men då kunde vi göra intervjuer vid sidan om och dölja ljudet med hjälp av den här filten. Vi var in i helsike förberedda. Och därför så kom vi hem med material också. Och så hade vi så roligt därför att men det var en ljudtekniker, han lever fortfarande, Robban. Vi var uppe i lite halvnorra Sverige och filmade en kanotist. Och det var en underbart vacker sjö. Stilla och handpaddlad. Och vi hade lånat en båt och åkt och vi filmade och gjorde alltihopa. Och så kom vi tillbaks på hans närheten då, på det här lilla hotellet. Och då säger ljudteknikern Robban att jag måste gå för apoteket stänger snart. Oj, vad är det? Mår du inte bra? Nej, jag måste köpa en kondom. Jaha, vadå? Redan? Vad är det? Nej.
Redan.
Det är så att vi måste ju lägga ljudet till paddlarna. Alltså ljudet när paddeln går ner i vattnet. Och det där måste vi lägga för vi har inte filmat det synkront. Men däremot, om jag får en kondom, kan jag stoppa i mikrofonen i en kondom. Jag kommer att fylla badkaret med vatten. Och sen får vi sitta där och paddla med handen. Och då får vi ljudet. Och så kan vi lägga ljudet på padden. Och det är ingen som hör skillnaden. För det är det ljud de hör. Och det, jag menar, det här är ju genialiskt. Och det är klart som sjutton att vi skrattade. Mm. Och att det fanns en glädje i sådana produktioner. Och så höll vi på.
Mm. Ja, men du är ju berömd för den lusten att experimentera lite. Både med ljud och med bild och med kanske musik i reportage och sånt här. Du filmade inte riktigt det som man förväntade sig att
Nej,
du skulle filma.
Men det ska man ju inte göra, för då är det ju, då somnar man ju innan man har fått se första bild. Det måste ju finnas ett överraskningsmoment i det hela. Och sen är det också, tror jag, viktigt för oss som arbetar med det här att vi håller oss själva på tå. Hur ska vi göra det här? Hur kan vi göra det? Ja, då blir det bra.
Ja. Imorgon börjar Masters, Göran. Ja, för lyssnarna blir det imorgon. Du har varit på den mytomspunna golfbanan Augusta National i Georgia i USA. Kan du berätta lite om den golfbanan och den turneringen? Varför är den så speciell?
Ja, det var ju Bobby Jones på den tiden, 1934, som gjorde den där. Han var så populär. Men den som gjorde hela turneringen till vad den har blivit idag, det var platsen och tv. Och framförallt när de fick färg. Och färg fick de ungefär början av 70-talet. Eftersom banan ligger på en gammal trädgård som var odlad. Bergmans heter de. Alla träden där, magnolias och allt vad de heter.
Precis, jag satt och tänkte på den. Jag är ingen botaniker, men det är det jag tänker på. En blommande magnolia.
Och eller? Azalea.
Ja, just det.
Ja, och alla hålen hette ju då olika blommor. Eller träd, och små träd. Och sen är det en praktfull trakt också. Den här lilla bäcken som rinner ner. Rays Creek, som det tydligen heter. Så att på våren när US Masters spelades i färg där nerifrån, så var det som att dofterna trängde igenom tv-skärmen och nådde South Dakota och Ontario och överallt. Och det var härligt.
Ja, det är en väldigt speciell produktion också. Den brukar ofta lyftas fram som att det är en väldigt, väldigt välproducerad golftävling. Och det är inga reklamskyltar, förbjudet med reklam inne på området. Publiken får, nu vet jag inte om de har ändrat det nu i och för sig, men det var väldigt länge var det mobilförbud. Du fick inte använda några telefoner in.
Det är fortfarande.
Fortfarande det, okej.
Okay. Ja.
Och du får inte ens ha med dig, alltså om du kommer dit med en vattenflaska. Du får inte ens ta in det, utan allting som finns där inne går i de här gröna färgerna som är den här tävlingen då. Och deras logga med den gula grinen och sådär. Och allting är liksom i samma färgskala, skulle man kunna säga också på något sätt. Oerhört många restriktioner, många regler. Man får inte springa, man får inte ligga, man får inte... Det är en helt annan atmosfär och stämning än vad det är på en annan golf. Om man jämför med till exempel US Open som är mycket skrikigare och sådär. Så det här är ju en helt annan tempo också. Och jag menar, tittar man på klubben också så har ju de... Jag tror att de tog in en kvinnlig medlem första gången. Då tog de in två kvinnliga medlemmar. Condoleezza Rice och en till. Om det var typ 2012 kanske eller sånt där. Det är väldigt, väldigt sent. Väldigt konservativt är det ju på många sätt. Men hur blir man mottagen där som kommentator?
Ja, det beror på hur du sköter det.
Ja.
Men,
får inte ligga på banan.
Ja. Vi sitter ju... Kommenterar sitter ju vi egentligen inte på banan, vi sitter på lilla banan bakom.
Ja.
Ja, där är tv-byn och så det gäller att ta sig dit, det är väldigt knepigt. Att ta sig. Men det är klart att de äger det här och de är väldigt noga med det. Jag är lite skeptisk till projektet därför att jag har sett, om du sätter dig ner, för att vad alla gör, eller de flesta gör som kommer dit, ofta. Man kan köpa en speciell stol som är väldigt lätt, men den är rätt bekväm. Och tar de den här stolen och så går de och sätter sig ner vid 16, 15, 17 utslaget, kanske bakom 18, och 12 hålet som är så giftigt. Mm. Och där sitter de hela dagen. Och där serveras ju faktiskt öl på banan. Och någon kan ju somna in. Somnar du in, åker ut. Då tar de kortet och då är du borta.
Och det är fan inte lätt att få tag på sådana kort heller. Ja. Väldigt, väldigt svårt att komma in där.
Så att när du sen har stått på kö när hela arrangemanget börjar för dagen, träningsdag eller om det är ett tävlingsdag, så får du inte, så släpper de inte in. Nu tror jag att det är 7:30. Det kan vara 8, men det, jag vet inte. Och då vill du gärna snabbt komma bort till, så du kan ställa din stol någonstans och sen gå och ta en kopp kaffe eller vad det nu är. Och det är ju aldrig någon som snor någon annans stol. Men däremot, om du skulle springa då, som du sa, för att ställa stolen där borta och få en plats, då åker du ut av den anledningen. Så att det hela är lite av en polisstat. Jag är inte riktigt...
Nej.
Med.
Jag minns ju mina kompisar när vi var små kunde ibland strunta i en engelska lektion så där och cyklade hem till Hasse som han hette. Då hade de en inspelad masterstävling på VHS som vi bara slängde i. Mm. Och så gick vi ut i frysen och så hämtade vi några glasspinnar och så satt vi och såg den här tävlingen. Och det är just som du säger, det här, de här färgerna och den här värmen, ofta fint väder. Ja. Sådär, jämfört med British Open till exempel, där det ofta piskade på. Och
ja.
De gick med sina täckjackor och det såg ju förskräckligt ut. Medans Masters var mycket mer behagligt och mysigt och sådär.
Ja.
Och just den där tävlingen så var Greg Norman väldigt bra. Han var ju en favorit. The Shark.
The Shark, ja. Men aldrig vunnit den, tyvärr alltså. Gick ju ett legendarisk match mot Ola Sabal 99, tror jag.
När de följer varandra. Ja, men var det inte Faldo första gången som han ledde nästan med 7 slag?
Och klappade igen där.
Och klappade igenom, ja. För att jag har en god vän, han lever inte längre. Peter Dobreiner, han är otroligt skicklig skribent.
Ja.
Han har skrivit böcker, men han var journalist. Hur som helst, han var där. Och då leder inför sista ronden Greg Norman med 7 slag inför sista ronden. Och han går ner för trappan från matsalen i klubbhuset genom hallen där nere. Och där passerar också Dobreiner och Dob, som han kallar det. Så då så tittar han på Greg Norman och så sa han: "Well, hoppas att du får en bra dag. Och inte ens du ska väl kunna glabba bort en sån här ledning." Så är, "Not even you could screw this one up, son." Och Greg Norman tittade förskräckt på honom och smålog en smula, gick ut och så vann Faldo.
Ja, jag tänkte säga, gick ut, började med luftsvin.
Men det Mark sa heter, alltså Greg Norman, oerhört duktig järnspelare, slog långt. Och det är ofta de som är väldigt framgångsrika på Augusta. Tittar man på de som har vunnit mycket så är det ju Woods, Mickelson. Nu är det sådana som Jordan Spieth som slår sina järnslag långt. Liksom. Det tycker jag också som gör den här tävlingen så speciell, är att här är det som att banan kan besegra dig. Du kan komma till Augusta och banan besegrar dig. Den är för tuff liksom. Så att det står alltid mellan de absolut bästa på slutspelsrundan. Och det är ett litet fält också, så att det är ju då stjärnspäckat på det sättet. Och Tiger Woods gör ju den här legendariska vinsten 97, 21 år gammal, vinner med 12 slag. Inför sista rundan så ska han, då är det Montgomery som ligger tvåa tror jag, och alla har sett hur Woods har spelat första rundan. Och då frågar de Colin Montgomery innan sista rundan så här, han ska gå ut och leda bollen med Tiger Woods. Så man ser 21 år gammal och bara varit proffs i ett år. Så frågar de honom så här: kommer du slå Tiger idag? Sucka bara så här: "Nej, men det är ingen som kan slå Tiger Woods idag. Du har väl sett hur han spelar."
Och som Tommy Sandlinen får fråga om ryssarna.
Exakt, exakt.
Mm. Tiger Woods, han var så ung. Jag kommer ihåg första gången han skulle spela. Han hade en agent som också var... Jag har glömt bort namnet på honom. Det spelar ju kanske inte så stor roll. Men han, han fick då sista intervjun i pressområdet innan han skulle spela den sista ronden, eller första ronden i det här. Och då säger han det att men man får inte säga om man är amatör egentligen formellt att man ska bli professional. Om man inte ska bli det så direkt, va? Inte innan en tävling, utan det, men det är så har det varit.
Mm.
Men han sa, men jag ska ju bli professional. Jag är ju inte säker på att jag vågar ta det steget. Eller om jag vågar, om jag klarar av det, säger han. Och då tänker jag så här att, käre Tiger Woods, vi kommer att skiljas här. Dina presskonferenser kan du ha för dig själv. Ta det lugnt, därför att jag vet nu att du far inte med sanning. För jag vet förbaskat väl att du kan vinna det här. Och du vet om det. Och säg det då, var inte en fegis. Jag sa det inte till honom, men jag tänkte så. Och sen tog det säkert flera år innan jag gick på någon presskonferens. Jag visste att han säger ingenting.
Nej. Annat var det med Ricky Bruch.
Ja, där fick man verkligen bli förvånad. En gång i en intervju, det var ett SM uppe i Umeå. Och han hade just vunnit SM i kula och skulle kasta diskus. Och vi satt i frukost, vi bodde på samma hotell. Och då kom en geting och satte sig på hans smörgås. Ostmackan. Och när han började prata om den här getingen som han absolut inte gav sig på. Han hade kniv och gaffel i handen. Men han talade plötsligt om getingen kärleksfullt och med humor. Och var får du den här randen och den här randiga skärten? Det skulle jag skulle gärna ha det om du var. Alltså han pratade om och till den här getingen. Och han var underbar. Och det skulle Tiger Woods inte göra.
2016 så kommenterade du British Open när Stenson vinner. Vi kan klippa in ljudet från när Stenson sätter den sista putten.
Henrik Stenson vinner 20 par. Han slår rekord och han har visat oss. Han har bjudit oss faktiskt. Han har bjudit in oss och han och hjälpt av Mickelson till en fantastisk, nej, till en underbar uppvisning. Jag har inte så mycket att säga nu för jag faktiskt tårar i ögonen. Jag har väntat länge på det här. 50 år har jag hållit på med det här. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om det. Och så gör de det.
För då brister det för dig. För första gången jag varit med om åtminstone så tappar du. Du vet inte vad du ska säga riktigt. Du blir väldigt tagen av Stensons majorvinst. Varför då?
För det första är det en hejare. Jag var ju med när han hade vunnit Challenge Tour. Alltså han började ju lite lägre. Och eftersom jag hade sett honom tidigare och eftersom jag imponerats av honom för att han är en reslig idrottstyp. Sen lärde jag känna honom och det är ju självklart, vi morsar och vi svenskar har ju väldigt naturlig kontakt. Vi har samma språk och det är ingen som sätter sig på några höga hästar och det är lugn och ro och alltihop. Vi hjälper varandra om vi kan och jag tror att vi har den bästa kontakten journalister till i stort sett till idrottsmän. Vi är bäst på det. Det är vår stil i landet. Och det är inte det här att du ska inte tro att du är något utan det är därför att vi bryr oss. Så jag känner ju Henrik Stenson och får väldigt mycket kontakt genom hans pappa. Jag ringer och frågar när hur är läget? Vad är det som händer? Och detsamma gäller ju en Karlsson, vem som helst. Vi håller ihop. Och när de behöver någon hjälp och allting, jag ställer upp så mycket jag kan.
Mm.
Självklart. Jag tror att det är mycket där.
Mm.
Har du någon annan favorit bland svenska golfare? Sådär? Nu har vi avhandlat Henrik Stenson, nu får du inte prata mer om honom. Eller välja honom.
Nej. Ja, min favorit av svensk golf, det är Annika Sörenstam. Hon var bäst i världen. Den situationen när hon ska spela bland herrarna i USA när det är Congressional, då stod ju hela världen stilla.
From Stockholm, Sweden, please welcome Annika Sörenstam.
I don't know, there's be some players I think that have a hard time drawing the club back right here.
I don't think I've ever seen a player hit a shot with more pressure and more tension in my life.
She hit four wood and she hit it exactly where she wanted to, right before the slope on the 10th fairway.
Hon blev Annika med hela världen. Det var inte dåligt. De visste om henne i Kambodja, i Karlstad, i Katrineholm och på andra sidan jordklotet i Katayama eller vad något som helst. Det är alla människor inom idrott överhuvudtaget, utanför idrott också. Annika, hennes sponslag på första hålet på The Congressional. Och hon sa ju, jag visste ju knappt vad jag hette.
Nej. Och hon sjunker nästan ihop, hon är så nervös och hon gör någon sån här... Oh, hon tar ett sånt fruktansvärt djupt andetag.
Ja, och så mycket som hon har vunnit och hon har gjort på det väldigt lågmält. Det är inte blygt att vinna massa tävlingar, men det är lågmält gjort. Mm. Hon gjorde inte väsen av sig, men vilken idrottsutövare. If you give this man a ride, sweet memories
Ni vet vad som gäller när ni hör The Doors, Riders of the Storm. Vi pratar alltså om motorblocket, vår utblick i motorvärlden och vår frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slipssamling. Idag har Marcus en riktigt jävla svår fråga, vet jag. Marcus, vad är det man ska kunna för att få en slips idag?
Vi har lite golftema här, så att det faller sig naturligt att åka lite golfbil en sväng. Jag hade en... Jag ska inte säga favorit, men en golfspelare på 90-talet som jag följde lite extra. Han kom från Australien och hette Greg Norman.
Kallas för The Shark, va? För att han hade det här märket på sin hatt som han spelade i. Som
spelade i någon slags stråhatt. Cowboyhatt. Ja, och varje gång jag ser Greg Norman så tänker jag på en annan känd australiensare. Så veckans fråga är vem då?
Ja,
som jag tycker om, ska jag säga.
Ja, det hjälper inte. Vem är det som Marcus tänker på när han ser Greg Norman? Vet du det, så skriver du det namnet under våra avsnittsbilder på Twitter, Instagram eller Facebook. Där vi heter Snett inåt bakåt. Det var den här veckans motorblock.
Knivigt.
Prispallen.se är ju en app där alla svenska internationella medaljer finns samlade. Och varje vecka så utser vi då vad vi kallar för veckans världsmästare.
Och det kryllar ju av medaljer här.
Ja, det gör det ju.
Och sporter. Som till exempel banjo rally och snöskoter.
Ja.
Men det har man hört talas om. Känns som att Bernt Lagergren har gjort ett annat reportage om någon snöskoterfärg.
Ja, den art som vi idag har bestämt oss för, den individ i den art som är snöskoterförare, är då alltså Daniel Bodin. Inte att blanda ihop med Patrik Bodén.
Nej, inte heller Daniel Brodin.
Nej, verkligen inte.
Eller Giancarlo Bodini.
Han vann ju ett X-Games-guld då den 25 januari i år i snöskoter.
Det är ju våghalsigt det de gör på X-Games.
Så är det ju.
De vet inte riktigt vilken gren, sa det att han hade...
Freestyle.
Freestyle, ja. Mm. Då snurrar de säkert och gör volter. Och...
Ja.
Vilken skruv som Peppe Eng skulle ha sagt.
Peter Eng tänker du på då?
Ja. Ja. Och det är ju rätt kaxigt att göra det. Med skidor på fötterna som väger 12 gram.
Ja.
Men de gör ju det med en snöskoter då som väger 12 ton och lite mindre.
Jag skulle också vilja avsluta det här segmentet prispallen.se med en, det heter ju memorial när folk har gått bort, men vi gör ett memorial för de som fyller år idag. Och när vi spelar in det här så är det 3 april och då fyller vår lyssnare Erik Brunnegård år och Roger Burman fyller år också 3 april. Och så fyller faktiskt undertecknad Emil Eriksson år också. Jag fyller år idag, Marcus.
Det är helt otroligt att du och Roger Burman fyller på samma dag.
Jag vet.
Va?
Roger Burman är värdur. Och Erik Brunnegård också, värde då.
Ja, du också då.
Och jag med, ja.
Jag har faktiskt fått ett sms från Roger, för jag grattade honom på födelsedagen såklart. Ska jag läsa upp det?
Ja, det ska
som avslutning på prispallen.
Ja.
Han skriver så här. Tack, tack. 65. Ska jag fortsätta något år till eller börja på en buggkurs som PRO Södermalm anordnar? Hoppas du har grattat Emil. Har du så gott. Hälsningar från dam-VM i hockey i Helsingfors.
Ja.
Tror han träffar Hasse Svens där?
Fan, varför blir jag så berörd bara för att det läser upp ett sms från Roger Burman om en buggkurs? Ofattbart.
Jag tror aldrig Hasse Svens har varit i Helsingfors. Han har aldrig varit utanför Lahti.
Skulle vi kunna få en liten rundvandring i huset? Eller blir det för privat, tycker du kanske?
Nej, vi kan... Vad ni kan göra? Eller ska jag gå med ner?
Ja, ja, ja. Vi lämnar köket. Rymligt kök. En stor... Nu, förlåt, jag låter obildad. Vad kallar man en sån här?
Öppen spis.
Ja. Och så har vi hunden...
Han som murade den var islänning.
Det syns nu när du säger det.
Ja.
Tar vi höger här vid hunden Greta. Och så rör vi oss in i vad jag antar är vardagsrum. Bibliotek. Mycket böcker.
Biblioteket är där nere. Men det här är bara böcker.
Ja, det var... Ja, okej.
Okay. Här fastnar jag för en... författare Woodhouse.
Ja.
PGA.
Han har du läst mycket, va?
Ja, det är den roligaste av alla.
Ja. Så har vi, vad har vi mer? Graham Greene, såklart.
Karin Boye.
Franske Bengtsson. Hjalmar Gullbergs dikter. Svampplockarens A och O. Och här har vi Strindberg också. Fröken Julie. Och vad är det här då?
Oj.
Just det, du fick ett hederserkännande av PGA of Europe. Göran Zachrisson. 2018, ja. Just det. Då var du stolt.
Ja.
Vilket var häftigast? Vinna den, få den. Eller att bli medlem i St. Andrews.
Ja, den här blir jag ju tilldelad. Så
ja, just det.
Och att bli medlem i The Old Course är ju någonting som jag har sökt. Ja. Men det var så fint därför att en dag som idag, för några år sedan, så fick jag ett brev från The Royal Ancient Golf Club förmiddagen här. Och där stod att jag blivit antagen som medlem. Och då ringde jag direkt till Göran Lindeblad, för detta landslagsspelare.
För att skryta?
Ja. Nej, för att helt enkelt bara höra. För att han och jag var... Jag vet att vi var föreslagna ungefär samtidigt.
Okay.
Inte av samma personer, men... Och då frågade jag honom, har du... Klockan var då 9:30 på morgonen. Har du betalt? Nej, inte än, men jag är på väg till banken. Ja, också, sa jag. Så vi stod både, han bodde i Saltsjöbad och jag bodde här. Vi stod båda utanför banken och väntade på att de skulle öppna så att vi kunde betala in pengarna för att, så att de inte hinner ändra sig. Här går vi ner nu mera i biblioteket.
En gammal propeller.
Ja. Den andra sitter på båten.
En rysk ubåt som du har demonterat, eller?
Skjutit ner.
Men, den andra hotellen jag har, eller propellen jag har, är en duoprop. Men jag ska sälja båten nu. Ska inte...
Det hänger en cykel också. Ja. Och en fåglum. Ja, blå. Bockastyre.
Cykeln är byggd av italienska delar.
Aha.
Av Gösta Fåglum.
Ja.
Nere i Vårgårda.
Okej. Okay. Inte...
Ja, den är ingen dum.
Inte nej, billig heller kanske.
Säger du säger bockastyre också. Det gör jag med. Ja, det gör inte du, va?
Fartstyre.
Vanligt resestyre.
Och så har vi en...
detta är ju inte en fåglum.
Motionscykel.
Inte en fåglum.
Nej, inte en fåglum, nej.
Den är inte byggd i Vårgårda, va?
Nej.
Du, Göran... Rattfyllan.
Ja.
Berätta, vad var det som...
Nej, jag drack och åkte fast.
Ja.
Jag tänker inte göra om det.
Nej.
Jag försöker komma till rätta med alkohol. Mm. Jag har inte... Men jag kommer absolut inte att köra bilet. Jag vill försöka jag hoppas bara att jag kan gå igenom den här. Jag vill inte föregå. Det är inte mina händer, det är rättsverket som sätter igång, och jag får vänta. Det är klart jag skäms, men det är ingenting som jag skulle drömma om att förneka någonting, utan jag har gjort det, och jag måste ta straffet, och jag vill bara bli av med det så fort som möjligt, men det drar ut på tiden, och under tiden är jag ju en halv människa, det kan man inte säga annat.
Hur har folk i din omgivning reagerat och sådär på det?
Ja, alla mina vänner och allting, de har stött mig kolossalt. Och jag har inte mördat någon och inte för jag har inte gjort, alltså jag har bara varit dum. Mm. Drummel. Och nu gäller det bara att försöka få, hoppas jag de sista dagarna att jag får bli som en människa igen här. Men jag valde att vara med på idrottsskalan även om jag tänkte att det kanske är lite, men jag tror att det var rätt. Jag måste kunna också få leva ett liv. Men jag är inte den enda i världen som har gjort bort sig. Nu försöker jag komma på fötter. Jag försöker att inte dricka. Jag försöker att sköta mig. Jag försöker vara snäll mot hunden. Jag försöker leva.
Var det något som föranledde? Eller har du
Nej, dumhet. Jag körde en god vän hem 2 kvarter och det skulle jag inte gjort.
Hur mår du annars idag?
Ja, annars mår jag, men jag går varje dag och jag, så länge jag gör det så pinnar jag på. Ja. Och så försöker jag hitta på saker och kanske som jag kan skriva med tiden och när jag får publicera mig.
Mm.
Jag har aldrig varit med om det här.
Nej.
Det kan jag säga. Och det tog 80 år.
Ja.
Jag vet inte om det. Det är inga förmildrande omständigheter, men det är bara det att jag är inte bra på det. Nej. Jag försöker skriva, jag försöker sköta mig, jag försöker ta hand om allt. Jag menar, det är ju mycket att göra, och nu när min son går bort så blir det ju mycket med det. Jag måste helt enkelt stå upp och ta hand om det tillsammans med de närmaste. Och det är bara att göra.
Förlåt, jag behöver inte fråga om det inte du vill, men din son vill...
Ja, det är några dagar sedan.
Ja, okej.
Okay. Och det är förödande.
Ja.
Det finns inget annat. Men jag vet att nu måste vi göra rätt för oss. Nu ska han jord. Det ska vara hedersamt och det ska vara ordning och reda. Och ja, det är vad som gäller.
Mm. Känner du, Göran, vill du ha iväg oss?
Jag tror
det. Ja, men då ska vi...
Vi ska gå igenom grejer.
Ja, ja, ja. Jag tackar Göran så mycket för att vi fick komma hit och släppte in oss i ditt hem. Väldigt, väldigt trevligt att prata golf med dig.
Ta det lugnt. Kör hårt.
Du också. Tack. Tack. Ja, hur tyckte du att träffa Göran?
Det var trevligt.
Ja.
Det var också lite svårt.
Ja.
Vilket är när man ska prata om jobbiga saker som hänt i livet. Men det ingår i det här yrket.
Ja.
Men det är ju en vital man, särskilt uppe i knoppen.
Ja.
Göran. Fortfarande stor berättarlust här med.
Ja, ja. Ska vi göra så, Marcus, att vi låter Zachrisson avsluta den här utsändningen själv? Ett litet utdrag från hans sommarprat från 2007. Och så tackar vi för den här utställningen och så påminner vi om att det är Masters börjar imorgon, denna fantastiska turnering i Georgia i USA, dit Göran åkt många gånger för att ta hem ett golfreferat åt oss. Tack för att ni har lyssnat. Hej!
Vem håller du på?
Jag håller nästan alltid på Tiger, men det känns lite tråkigt att säga kanske.
Jag håller på Anders Forsberg.
Jag älskar Sverige. Jag älskar klipporna i skärgården, björkarna, den blågula flaggan och rävgrytet som ligger i backen bakom 17:e hålet på Djursholm. Jag har varit på ena toppen av Kebnekaise och sett hur vildmarken sträcker ut sig på andra sidan den slingrande vägen till Nikkaluokta. Jag har dykt i Gullmarsfjorden och förundrats över de högväxta bestånden av sjögräs. På skridsko har jag åkt ut till Möja och de yttersta skären. På skidor har jag gått leder till Blåhammar och Snasarna. Sverige är vatten, älvar, sjöar, bäckar och de små skogskärnorna där vattnet är svart, hemlighetsfullt och rikt på järn. Och som svensk vet jag att skrapa vindrutorna på bilen, att skotta snö. Och det finns tillfällen jag tror att det är vad svensken är bäst på, att skotta snö. Jag är svensk och att tala svenska betyder att jag vet hur det är att stå på en läktare och försöka följa en bandymatch med ögon som tårats av vinden. Eller hur det känns när jag oförsiktigt åker med skridskorna för långt ut på den allt tunnare isen. Den skira grönskan före midsommar. Fågelsången och de starka dofterna den dagen då vårsolen äntligen bryter igenom kälen och jorden reds. Det är Sverige.
Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai och Leroy Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.